Du lyssnar på De Extrema av Lucianne Andrev. Uppläst av mig, Sofia Pekkari. Söndag 4 oktober. Hisingen och Djursholm. Vad som är förkastligt och farligt med extremister är inte att de är extrema, utan att de är intoleranta. Ondskan är inte vad de säger om sin sak, utan vad de säger om sina motståndare. Robert F. Kennedy. Kapitel 1. Hassan går in i det prydliga men slitna köket och tittar till sesambrödet som gräddas i långpannan. Om ett par minuter kan han ta ut det. Hans familj sitter vid köksbordet och han hör sin äldsta dotter med klar röst läsa högt ur Bröderna Lejonhjärta. Den är skriven av en författarinna som han aldrig hade hört talas om i Syrien. Ingen av de andra familjerna är i köket som de delar. Han drar en suck av lättnad. En stund av ro. Familjen har kommit att älska Astrids böcker. De har redan läst Emil, Ronja Rövadotter och Mio min Mio efter tips från dotterns svensklärare på språkintroduktionen inför gymnasiet. Tack vare berättelserna närmar de sig språket och det nya landet med andra ögon, mindre rädda och oroliga. Författarinnan är en trygg och lojal ledsagarinna i det land där de hoppas få uppfostra sina tre barn i fred. Det lugnar honom att de har många böcker kvar att läsa. Högläsningen är den finaste stunden på hela dagen, när de tillsammans skriver upp nya ord, motsatsord och synonymer. De har redan 4 fulltecknade anteckningsböcker med latinska och arabiska bokstäver som tillsammans skapar mening. Men idag kan han inte vara med vid lässtunden i det lilla flyktingboendet i utkanten av villaområdet. Hans bror med familj kommer snart för att dela en måltid i deras fristad utanför Göteborg. Hans hustru behöver vila. Hon är den som har tagit flykten hårdast. Att se sina yngre bröder avrättas av Assad-regimen, tvingas lämna sina gamla föräldrar och sin älskade trädgård med granatäpplen, oliver och apelsiner, hade till sist släckt det lilla som fanns kvar av hennes livsgnista. Den som fladdrat heroiskt under ett decennium av krig. De hade varit bland de sista i kvarteret att lämna. Hustrun hade klamrat sig fast i hemmet när landet förvandlades till ruiner. Men när bröderna torterades och avrättades klarade hon inte av att stanna. Det skulle ta tid att få henne tillbaka till livet. Men å andra sidan, tid är vad de har. Tid och varandra. Så nu när han ännu inte får arbeta som apotekare tar han hela ansvaret för det som de numera kallar sitt hem. Hassan öppnar ugnsluckan och doften av nybakat bröd skingrar vemodet. Hans hustru tittar uppskattande på honom och yngste sonen frågar ivrigt när kusinerna kommer. Ni hinner läsa ett kapitel till innan ni dukar. Jag ska bara gå ner med soporna, säger Hassan. Han öppnar bakdörren, bär med sig den stora svarta sopsäcken av plast, går ner för den trånga trappan och fortsätter i korridoren mot soprummet. Stanken av sopor, fuktig källare och mögel slår emot honom och han försöker blunda och lura sig själv att han befinner sig i sin trädgård och doftar på en solvarm apelsin. Det är hans överlevnadsknep. En flykt från flykten. En stunds vila i det liv som en gång var. Det fungerar och han hör till och med näktergalen. Den som kanske bor kvar i trädgården utanför Damaskus och vars sång han saknar så. När han har gått 15 steg i apelsinlunden öppnar han ögonen för att lyfta locket i soptunnan och han är tillbaka i den råa källaren. I handen håller han ingen apelsin utan en stor svart sopsäck. Som en liksäck hinner han tänka när han ruckar på soptunnelocket. Det sitter nästan fast och Hassan får använda all sin kraft när han rycker upp det. Det enda han därefter uppfattar är en kraftfull blixt och en påföljande tryckvåg som slår omkull honom så att han med enorm kraft slungas med bakhuvudet ner mot stengolvet. Sedan blir allting svart. Kapitel 2.